Så ska vi gå till frågan om syndafallet och utvecklingsläran. Att jag tar upp det här beror på att det finns en uppfattning som man kallar för teistisk evolutionism. Det vill säga, det är sådana som vill vara gudsdyrkare eller kristna och menar att man kan kombinera utvecklingsläran och Guds tro eller kristen tro. Och så säger man, det behöver inte vara någon motsättning här, utan jag tänker mig att det har gått till så som utvecklingsläran säger, men jag ser Gud bakom alltsammans. Det är han som ytterst har stått bakom. Jag tar upp det här därför att det visar hur blind och förledd man är om man ger sig in på en sån kompromiss. Det är totalt omöjligt att förena kristendom med utvecklingsläran. Och då skulle jag säga något om syndafallet. Bibelns lära om syndafallet kan inte stå sida vid sida med utvecklingslära. I Bibelns första kapitel så står människan framför oss som en god varelse, skapad till Guds avbild och utan synd. Denna heliga varelse föll emellertid i synd genom olydnad för budet att inte äta av kunskapens träd på gott och ont. Och på detta sätt föll hon till ett tillstånd av fördärv och förvanskning, förvändhet. Men vad ska vi göra av syndafallet om vi accepterar utvecklingsläran? Vad ska vi göra av syndafallet om människan bara är ett djur som gradvis utvecklas till en moralisk varelse? Då finns det ju inget ursprungligt heligt tillstånd. Ett fullkomligt tillstånd från vilket hon kan falla i synd. Ty böjelsen till ont har ju då alltid funnits där och avlägsnas nu gradvis steg för steg genom förädling. Precis som man kan förädla bort oönskade egenskaper hos kor och får och getter genom lämplig korsning. Om den evolutionistiska synen på människan är riktig, då kan syndafallet inte vara något syndafall. Inte ett fall från något fullkomligt nedåt till ofullkomlighet, utan då måste man se på syndafallet som ett, jag kan inte säga fall i den meningen, men som ett fall uppåt. Som ett steg uppåt. Berättelsen om syndafallet som vi har den i Bibeln kan då bara vara ett mytiskt eko från den tid när människoliknande djur kom fram till en skuldkänsla. Det var den tid då människan slutligen blev en moralisk varelse. Den tid då hon slutade att göra onda ting utan tanke på följderna. Den tid när hon började känna ansvar för sina handlingar. Och därför bör man inte längre tala om det som beskrivs i första Moseboks tredje kapitel som ett avfall, utan istället som ett framsteg. Ja, som det största framsteget i hela mänsklighetens historia. Som ett oerhört steg uppåt eller framåt. Man måste överge Pauli ord i Romarbrevet 5. Genom en enda människa kom synden in i världen. Och när teologer accepterar evolutionismen, då kallar de just dessa Pauli ord för en rabbinsk feltolkning av Gamla testamentet. Så har vi utvecklingsläran och verksynden, alltså den synd som vi gör genom våra handlingar. Utvecklingsfilosofin förstör inte bara Bibelns lära om syndafallet och arvsynden, den fördärvar också Bibelns lära om verksynden. I första Mosebok 2 får vi veta att Gud gav människan ett alldeles bestämt bud. Av alla träd i lustgården får du fritt äta, men av kunskapens träd på gott och ont ska du inte äta, ty när du äter därav ska du döden dö. Första Mosebok 2, 16 och 17. Det är detta bud som människan överträdde. och sålunda blev skyldig till en verkssynd eller överträdelsesynd. Enligt första Mosebok 2 så är synd överträdelse av ett Guds bud. Och skuld, det är att man är belagd med straff för sin överträdelse. I detta fall döden. Du ska döden dö. Detta är en följd av denna överträdelse av Guds lag. Men enligt evolutionismens syn på lag och på synd och skuld så finns det inget sådant som absoluta bud. Bud som kommit till genom direkt uppenbarelse från Gud. Lagar, säger evolutionisterna och moderna antropologer, det är förhållningsregler som människan själv har tänkt ut utifrån sin erfarenhet. Det har vuxit fram utifrån behovet och erfarenheten. Liksom djuren i djungeln utvecklat en liten smula av mänsklig intelligens, så har människan på samma sätt utvecklat sin tankeförmåga, dragit fler och fler slutsatser och sedan kombinerat slutsatserna till föreskrifter. De började att inse att ett visst slags uppförande inte var bra. De lärde sig genom bitter erfarenhet att vissa handlingar sannolikt förde med sig vedergällning. Om man biter ett annat djur så blir man själv biten. Och av de ärr som de fick genom ett dussin sådana erfarenheter så kunde till och med vilda och primitiva varelser snart lära sig att det är en bra tanke att inte bita andra. Och utifrån detta växte så budet fram, du skall inte bita, som i sin tur blev grundvalen för budet, du skall inte dräpa. Och slå nu upp till exempel professor Nielsens bok om de 10 bud. Så ser ni hur en exeget försöker att förklara 10 Guds bud på samma vis. Vilka erfarenheter hade israeliterna gjort? Under vilken miljö, i vilken situation kunde den och den erfarenheten resultera i att man förde fram det och det budet? Och så kommer han fram till att så småningom fick man fram ett sånt här kort bud. Du ska inte bita eller du ska inte dräpa. Och när vi sen har lite längre bud så måste det ha kommit längre fram i utvecklingskedjan när man plussade på nya slutsatser och tankegångar. Man är alltså helt främmande för en direkt uppenbarelse från Gud. Att Gud ger absoluta bud och att synd är att överträda Guds bud. Och därmed så ska vi säga något ytterligare om lagen, om utvecklingsläran och lagen. Utifrån denna evolutionistiska syn på lagens ursprung, en syn som har influerat och undergrävt hela vårt moderna sätt att leva och att tänka, har den pragmatiska principen vuxit fram. Med pragmatisk princip menas alltså att en god handling är en sån handling som har goda följder. Man tänker alltså efter, vad blir det för följd? Om jag ska ta vara på detta Guds bud, nej, det kan jag väl inte göra, för att i så fall blir jag ju osams med min mor. Eller i så fall kanske jag stöter mig med vännerna. Resonerar man så, då resonerar man pragmatiskt. Pragmatiskt. Från detta pragmatiska tänkande är steget mycket kort till tanken att lagen är folkets vilja. Vad människorna tänker, tycker. Vad folket vill. Att det är folkets vilja som är avgörande eller det rätta. Och när också teologer antar denna evolutionistiska filosofi, så är det inte att undra på att man också inom kristna samfund får höra att all moral är relativ. Och att det inte finns några absoluta normer för vad som är rätt och fel. Hur långt man har kommit från Bibelns lära bör stå klart för var och en som läser berättelsen om Adam och Eva i Edens lustgård. Det första bud som ges åt människorna har ingenting att göra med att bita och riva och dra i håret. Alltså har ingenting att göra med det där som erfarenhetsmässigt skulle kunna resultera i en förhållningsorder. Utan det är ju ett bud som är av den arten att kristna har ibland undrat varför Gud valde något så obetydligt. Men av kunskapens träd på gott och ont får du inte äta. Varför sa han inte istället att ni ska vara snälla mot varann och om någon river den andra så kommer ni att få smisk. Eller någonting som var mera lämpligt och fruktbart. Moderna, sofistikerade teologer brottas också med den här frågan. Varför Gud gav det här budet om kunskapens träd? Och de kommer naturligtvis på mycket fiffiga svar. Helst sådana svar som kan påvisa att Bibeln är motstridig. Ingen enhet. Och så har man då tänkt ut följande. Nämligen att budet om att man inte fick äta av frukten på kunskapens träd. Ja, detta med förbjuden frukt, det är bara en symbol för sexuell erfarenhet. Och därmed så har man då hittat en motsättning mellan kapitel 1 och kapitel 2. Ty i kapitel 1 får vi lära oss att Gud skapade människan till man och kvinna och gav dem budet att vara fruktsamma och föröka sig. Vilket innefattar att sexualiteten är en gudomlig skapelse. Och att sexuellt umgänge inom äktenskapet är välbehagligt för Gud. Men i andra kapitlet så skulle då sexualiteten var förbjuden eftersom man då har hittat på att med den förbjudna frukten avses sexualiteten. Det sexuella förhållandet är som sådant något syndigt. Det anges av denna symbol. Och det där hör vi ju också i skämsamma sammanhang om den förbjudna frukten. Och då är det alltså frågan om en helt uppdiktad utläggning av det här. Om människan istället tar del av den bibliska texten som den står, så får hon lära sig vad synd i grunden är. Synd, det är ett överträdande av ett bud som givits av Gud. Synd, det är lagöverträdelse, säger Bibeln. Modern kriminologi är i stor utsträckning påverkad av evolutionismen. När man talar om att brottslingen inte är ansvarig för sina brott och att syftet med hela vårt bestraffningssystem inte är att straffa utan att förbättra. Eller när man framhåller att homosexualitet inte skall betraktas som synd etc. I tre generationer har våra barn i de statliga skolorna fått lära sig att vi härstammar från djuren. Och då bör vi inte bli förvånade om de börjar uppföra sig som djur. Så några ord om utvecklingsläran och döden. Vad säger Bibeln om döden och vad säger utvecklingsläran om döden? Evolutionismen är inte bara oförenlig med den kristna synen på lagen, den kristna synen på synden och skulden. Utan den strider också mot den kristna läran om döden. Enligt första Mosebok 2 hotade Gud Adam och Eva med döden som ett straff för ätandet av den förbjudna frukten. Och Paulus säger oss i Romarbrevet att döden kom in i världen som en följd av Adams synd. Men om den evolutionistiska synen på människan är riktig, då dör inte människan därför att hon är en syndare. Inte heller kom döden in i världen genom Adams synd, som Bibeln säger. Utan enligt evolutionismen har ju döden funnits där hela tiden och inte som något ont, utan som ett nödvändigt positivt medel för en utveckling till något bättre och bättre. Själva berggrunden är ju enligt evolutionismen ett vittnesbörd om död. En död som föregår mänskligheten med miljoner år. Ni vet ju att man tänker sig ju all denna hastiga begravning av växter och djur och människor som berggrunden vittnar om. Som någonting som har till större delen föregått Adam och Eva. Föregått det som Bibeln talar om, så som skapat på den sjätte dagen. Man tror ju inte längre på någon syndaflod som har begravt en hel civilisation, en jättecivilisation enligt Bibeln. Som var oerhört stor, oerhört utbredd och som begravdes genom den väldiga universella syndafloden. Och att därmed hela jordskorpan har genomgått oerhörda förändringar. Väldiga berg har väckats upp. Klimatet har totalt förändrats och så vidare. Det tror man ju inte på, utan alla vittnesbörd om död som då finns i dessa packade lager är ju en död som föregår människan enligt evolutionismen med miljontals år. Enligt evolutionismen är alltså döden inte något ont som kommer in i världen som en följd av synden, utan det är något viktigt och gott i sig, ett grundläggande medel för evolution. Hela utvecklingsprocessen skulle inte kunna fungera utan en allomfattande död. Och när därför den mänskliga rasen framträdde i sin mest primitiva form, så var det naturligt för dessa vilda och osiviliserade varelser att dö. Till de här stammade ju från varelser som alltid hade dött. Det finns alltså, enligt evolutionismen, inget samband mellan människans död och hennes synd. Men vad får då det här för konsekvens för frälsningen? Ja, några ord måste vi säga om utvecklingsläran och den ställföreträdande försoningen. Om detta är sant, vad blir då betydelsen av Herren Jesu Kristi död? Bibeln säger att liksom genom en människas olydnad synden och döden kom in i världen, så har genom en människas lydnad Jesus Kristus en rättfärdig förklaring till liv kommit över alla människor. Romarbrevet 5:18. Om döden inte är syndens lön, så som det står, Romarbrevet 6:23. Vad är det då för samband mellan Guds sons död och våra överträdelser? Och hur kan hans död då betala hela världens syndaskuld? Det är förvisso ingen tillfällighet att kristna som slutit fred med evolutionismen också har börjat tala om en frälsning för människorna utan Kristi ställföreträdande tillfyllelsegörelse, utan tron på Kristus. Man kan tryggt förutsäga att där utvecklingsläran accepteras kommer också läran om den ställföreträdande försoningen att förnekas. Och det är ju inte så svårt att konstatera. Om vi bara tittar i vårt land på morgonandakter eller kvällssamlingar eller tidningsartiklar eller böcker, så talar man, i den mån man talar om människans frälsning i andlig mening, om en frälsning utan Kristi ställföreträdande tillfyllestgörelse. Från universitetet här i Uppsala kom det nyligen en bok som kritiserade Billy Graham. Och bland annat för att han skulle påstå att Kristus måste lida straffet för våra synder. Det är inte underligt, därför dessa herrar som har skrivit den boken, de är ju bland mycket annat evolutionister. Så några ord om första Mosebok och jordens ålder. Någon kanske nu undrar hur vi ställer oss till de vetenskapliga vittnesbörden som tycks visa att jorden är miljontals år gammal. Men ser vi på första Mosebok 1 och 2 så får vi åtminstone en utgångspunkt för problemets lösning. Om en vetenskapsman från vår tid kunde föras tillbaka i tiden till Edens lustgård och till den sjätte skapelsedagens afton, så skulle han finna en bördig trädgård med fullvuxna djur som vandrar omkring bland träd med mogna frukter på. Och han skulle ha mött två vuxna människor. Från vetenskaplig synpunkt skulle ingen kunna klandra honom när han drar den slutsatsen att denna trädgård måste ha funnits här flera år. På grundval av hans iakttagelser kan han ha dragit den slutsatsen att Adam och Eva levt i denna trädgård i flera årtionden. Utifrån vetenskapliga vittnesbörd skulle han ha kunnat säga med rätta att dessa fruktträd måste ha planterats åtskilliga år före tiden för hans besök. Och om han hade huggit ned ett av dessa träd för att räkna årsringarna, så kan han mycket väl ha dragit den slutsatsen att trädgården existerat i hundratals år. Och om han mätt djupet av jordlagren eller jordmyllan i trädgården, så kan han ha antagit att trädgården måste ha existerat i tusentals år. Till han skulle utgå ifrån att denna jord bildats från nakna klippor i samma takt som jord bildas under liknande förhållanden idag. Och om han hade sett upp mot himmelen och studerat samma stjärnor som vi ser idag, så skulle han ha dragit den slutsatsen att denna jord och dessa stjärnor måste vara miljontals år gamla, eftersom vissa av dessa stjärnor är på miljontals ljusårs avstånd från jorden. Men alla hans åsikter skulle ha varit en osäker gissning. Ja, varenda slutsats som han kommit fram till skulle ha varit felaktig. Stjärnorna hade kommit till bara ungefär 48 timmar tidigare. Skapade inte bara långt, långt där borta miljontals ljusår iväg, utan också med hela ljuset ändå fram till jorden. Eftersom det står skapade till att lysa över jorden. Och det blev så. 1:17. De är alltså skapade från början med en ljusstråle som nådde biljoner, ja kvadriljoner mil tillbaka ut i rymden. Jordmyllan hade lagts ned bara 3 dagar tidigare och träden hade kommit till med frukter och allt bara några ögonblick efter det att myllan hade framträtt ur havet. Fåglarna som man såg flyga omkring på himmelen hade inte kläckts fram från ägg efter veckor av ruvande. Inte heller hade de tillbringat ytterligare veckor i nästen så att fjädrar kunde växa ut under sina föräldrars omvårdnad. Nej, de hade flaxat fullvuxna ur Guds hand för lite mer än 24 timmar sedan. Och dessa båda människor som kunde tala så begripligt om djuren i trädgården, Adam gav ju namn åt djuren, de var båda mindre än 12 timmar gamla. Det bör stå klart för oss alla att av den bibliska uppenbarelsen får vi lära oss att den värld vi lever i tycks vara mycket äldre än den i verkligheten är. Det är självklart. Och den tycks vara gammal helt oberoende av utvecklingsläran. Om vetenskapsmännen skulle vara verkligt vetenskapliga och säga att universum tycks vara miljontals år gammalt, eller till och med att det är miljontals år gammalt, såvida inte någon gång i det förflutna hela den naturliga världen kom till på ett övernaturligt, mirakulöst sätt, och såvida ingen katastrofartad händelse, syndafloden, vid någon tidpunkt ökat hastigheten hos vissa naturliga processer, ja, då skulle vi inte ha någon anledning att gräla med dem. Istället skulle vi vara överens och säga att jorden tycks vara vida äldre än den är. Vi vet att den är mycket yngre än den tycks vara bara därigenom att Gud, som är den ende som verkligen vet hur allting kom till, har delgivit oss denna hemlighet i första Mosebok 1 och 2. Sen ska jag bara helt kort nämna att det som väl dominerar allra mest i vår tid är mytologiska omtolkningar av Bibelns båda första kapitel. Och dessa mytologiska omtolkningar är till verklig skada för kristendomen. Och de har brett ut sig oerhört inom kyrkor och samfund. Man ser på skapelsen, på berättelsen om Adam och Evas syndafall, Kain och Abel, syndafloden, Babels torn, som primitiva myter som vi måste lära oss att växa ifrån och som vi måste tolka om så att ingen uppfattar dem som historiska, verkliga händelser. För att gör man det så blir vi löjliga inför moderna, sofistikerade människor och försvårar för dem att bli kristna, kan det till och med heta. Men om kristna tillåts säga att skapelseberättelsen är en myt, vad är det då som hindrar dem ifrån att säga att berättelsen om jungfrufödelsen är en myt, berättelsen om Kristi uppståndelse är en myt, berättelsen om himmelsfärden är en myt, profetian om Kristi andra ankomst är en myt? Ja, givetvis ingenting. Och så går det på det sättet att kyrkor som accepterar som medlemmar människor som förnekar sanningen i Bibelns skapelseberättelse och som går med på att här är frågan om myter, ja, de har också medlemmar, nästan utan undantag, som ifrågasätter den historiska riktigheten i berättelserna om Herren Jesus, om hans under, om hans jungfrufödelse, om hans kroppsliga uppståndelse och verkliga himmelsfärd och så vidare. Ja, här ska vi stanna detta band.